Från vad vi vet, det här är Perspektiv. Jag heter Per Granqvist.
Man kanske inte har samma inre tryck. Alltså det kanske inte kommer lika mycket låtar. Men man har andra förmågor.
Du har som sagt fejat 20 år som artist. Blir man trött på sig själv?
Ja, det blir man.
I kreativa yrken är det originalitet som ständigt hyllas och lyfts fram. Så pass mycket att man trots en del författare, musiker och konstnärer talar om genialitet. Vad man då glömmer bort är förstås att en avgörande egenskap hos dem som ständigt gör bra saker är deras hantverksskicklighet. Det här märks inte minst i musikens värld där det finns artister som håller sig ständigt aktuella under flera decennier. Orsaken är hantverksskicklighet och en sån gäst är dagens Thomas Andersson Vi. Genialitet är 1% inspiration och 99% perspiration, sa Thomas Edison. Hans uppfinningar förändrade människors liv påtagligt under slutet av 1800-talet och början 1900-talet, däribland fonografen och den idé han blev mest berömd för, glödlampan. Men trots att glödlampan blivit en sliten klyscha för att beskriva hur en idé kommer till, ansåg Edison alltså inte att idén som sån var viktig, utan att det var hantverksskickligheten att förvandla den till något meningsfullt som var avgörande. Och det var alltså detta som krävde en hel del svett. Thomas Andersson Vi har varit aktiv i över 20 år och jag kan därför inte tänka mig någon bättre gäst att tala om musikalisk hantverksskicklighet med. Hans senaste låt heter Jag var ett konstigt barn och som vi ska höra så spelar förmågan att våga utveckla en idé, hur konstig den än kan verka från början, en viktig roll i hans skapande. Och vi ska också höra snuttar ur den där låten. Låten finns förut på Spotify och då är det så himla smidigt att den här podden också finns där. Precis som alla andra poddar nu för tiden. Klicka bara på följ för att få alla kommande avsnitt direkt i Spotify-appen. Och om du är en sån som föredrar Apple Podcaster eller Google Podcast, ja då kan du klicka på prenumerera istället. Poängen är oavsett app, leta upp podden och klicka prenumerera. Bums! Du tilldelades 2013 års Evert Taube-stipendium med motiveringar för att han är en unik rockpoet som med uppfriskande allvar slår fast vid dygdes musikalisk noggrannhet, tematisk räckvidd och existentiellt djup. Men för dig, någon som aldrig lyssnat på det, hur skulle du beskriva ditt sound?
Ja,
har du ens ett sound?
Ja, men det tycker jag att jag har. Men jag köpte. Jag tror att det sitter rätt mycket i mina melodier och min röst. Jag blir mer och mer oängslig över att liksom röra mig ganska fritt så här mellan genrer. Så jag litar liksom på att min ton liksom ändå hänger med. Så jag försöker nog förnya mitt sound hela tiden. Och jag kommer ju från början från en så här gitarr och sång och text i fokustradition. Mm. Det som man brukar kalla för singer-songwriter. Nu håller jag på med en skiva med extremt lite gitarr. Jag har skrivit allting på piano. Vi har pratat mycket om hiphop och R&B när vi har producerat det. Inte för att det kommer låta hiphop och R&B direkt, men att vi ändå liksom tittar på andra genrer, hur de instrumenterar, hur de mixar och så. Och för att hitta en väg framåt. Min tradition kan ibland bli lite så här väl traditionell och tillbakablickande, tycker jag.
Vad är din grej, skulle du säga?
Min grej?
Mm. Alltså, jag, som journalist så säger jag så här, min grej är att förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv. Det är liksom min one-liner.
Ja.
Det gör jag alltid. Så kliver jag in lite vad som helst och så tänker jag att ja, men nyfikenhet och pålästhet kommer man ganska långt med. Och så kör man där. Har du någon sån grej?
Ja, jag försöker vara trogen mina fixeringar, tror jag.
Vilka fixeringar har du då?
Nej, men jag går hela tiden på det som jag tycker bränns och det som engagerar mig. Att jag liksom letar mig till punkter där jag får lite svindel. Och det kan ju vara ämnen som handlar om ens eget liv som är känsliga. Det kan vara formexperiment och så. Men det är ungefär så jag lodar mig framåt, att jag Och det gjorde jag även på den tiden jag var journalist. För jag började som journalist på Svenska Dagbladet och Nöjesguiden och lite andra ställen när jag var väldigt ung. Och jag hade egentligen inte någon ambition att vara journalist. Så jag frågade väl det som jag var nyfiken på. Alltså, ungefär, vad har du för relation till din pappa? Har du gått i terapi? Tror du på Gud? Alltså så, den typen av frågor som jag var intresserad av. Vad var de stora vändpunkterna i ditt liv? Och så. Och jag tror att det är dit jag lodar som artist också, tror jag. Det existentiella väldigt mycket. Men som sagt, jag försöker att gå väldigt mycket på lust- och nyfikenhetsprincipen. Liksom att jag,
har du alltid gjort det, eller har det liksom mognat fram?
Det har jag nog faktiskt alltid gjort. Det har nog varit min smala lycka att jag har varit... Jag är inte okänslig för vad folk tycker om mig eller hur konjunkturerna går och sådär. Men jag har nog ändå alltid liksom landat i att jag kan bara göra min grej på mitt sätt. Och så att även om jag ibland har tvivlat på om det ska bära och så har jag ändå landat i att jag måste gå på den här fixeringsgrejen.
Mm. Har du provat att släppa den och det gick dåligt, så det är därför du har kommit fram till det? Eller?
Ja, men jag tycker väl ibland att man kan se efterhand att man förlorade sig själv. Så ibland måste man ju gå över gränsen för att hitta den, så att säga.
Mm. I låten Jag var ett konstigt barn, den är ju fantastisk på många sätt. Den här går nu på repeat hela tiden. Det är någonting oerhört fantastiskt med den som slår an. Jag är en sucker för all typ av liksom piano i början, melodisk inledning. Jag har någon sån som typ heter så liksom akustisk intro. Så det var så bra träff där på den. Liksom. Men det var, jag tyckte, intressant var när jag läste om vad du beskrev den, var att du trodde att den fanns.
Mm.
Att du trodde att de där ackorden, jag kan förstå det om man lyssnar på den.
Jag trodde att jag hade snott, jag var ganska övertygad om att jag hade snott det. Mm. Och jag var ganska övertygad om att jag hade snott det från Springsteen. Så jag skickade ut den till några kompisar som kan Springsteen väldigt bra. Och de lyssnade och sa nej, det här är ingen Springsteen-låt, men han skulle säkert gilla det här riffet.
Så här. Ah. Ja. Och där började det.
Mm. Och sen... Så att det låg, alltså, riffet låg i säkert 1,5-2 år orört, för att jag var övertygad om att jag hade snott.
Det kommer bara pinsamt.
Men det där är tydligen ganska vanligt, inga jämförelser i övrigt, men när Paul McCartney hade skrivit Yesterday, då gick han ju också runt och spelade upp den för en massa personer och sa, vad är det här för låt? Och alla bara skakade på huvudet.
Ja, men den har ju en särskild klang på något sätt som är fascinerande. Och sen gillar jag också att den är skitlång. Den börjar segt, liksom så här, det tar massor med sekunder innan det händer något. Och det är så roligt, för så här, det här, jag minns att jag var på ett bröllop en gång där någon reser sa, nu kommer jag hålla tal, jag har med papper, jag kommer läsa inför det, men det jag har att säga är också ganska viktigt. Den självförtroende som du börjar, och sen kommer den här fantastiska klangen och sen börjar du sjunga så småningom. Liksom. Det som är intressant är när du säger att du trodde att den fanns. Det är också liksom någonting jag tänker är att den typen av... Det låter nästan som att du fann den, men samtidigt är väl den turen har man inte, utan det är någonting man skapar.
Ja, det där går ju inte att svara på. Men riff, och det där är ett riff liksom, pianoriff, det är ju någonting som bara händer när man sitter och spelar.
Mm.
Jag har en stor flygel i min lokal som en gång i tiden tillhörde vissångaren Ola Adelsson, och den är 130 år, och det är en fin klang i den där, stor klang. Så det är härligt att sitta och bara spela. Och ibland så ramlar jag över grejer. Och då brukar jag spela in dem i min telefon.
Ja, för mitt i den så vänder det också och blir någonting annat. Det är det också jag gillar. Ett, intro, två, och sen när den är mitt i, den pågår ju jättelänge. Och sen är mitt i, tar något annat spår.
Ja.
Var den så från början? Eller?
Nej, det var... Det var lite konstigt med den här låten, för att den lite skrev sig själv, att den drog... Ibland kan man känna att man drar låtar framåt, att man liksom står och ger lite hjärt- och lungräddning på dem för att de ska komma igång. Men den här låten, den vecklade liksom ut sig, och jag tror också att när jag började skriva texten så där, så styrde texten också, att jag kände så här att nej, men nu ska jag slå av det här höga tempot och gå ner i ett helt annat parti. som har en helt annan stämning. Mm. Och sen kom jag på att jag skulle skriva en tredje parti, alltså det här när stråkarna kommer in med sådana staccato-stråkar. Föll ner i ett djupt hål. Det kallas kärlek, det enkla så. Står alltid ett barn där och väntar på att hämta. Det är ju det tredje. Det är också ett helt fristående parti. Ja. Innan jag på slutet återvänder till... För så mycket pop har jag ändå i mig så att jag måste återvända till hooken.
Just det.
Även om det är en jävla lång omväg.
Ja, men det är, jag får ju ändå känslan av att man lyssnar på när du sitter där i lokalen och så händer det här. Mm. Eller att det är tre grejer som du har svetsat ihop. Liksom.
Mm.
Både och.
Ja, nej, men det har nog mer att jag har suttit och spelat och spelat och känt att nu skulle det vara coolt om vi lugnade ner låten. Eller nu skulle jag vilja byta tonart. Liksom, och...
Hade du kunnat skriva den för 20 år sedan?
Nej, det tror jag inte... Mm, det krävs ett visst självförtroende tror jag att skriva en sån här låt eftersom att den är
stack.
Lite utanför boxen.
Mm.
Utanför CD-boxen.
Hur ser egentligen hantverket ut? Hur går den kreativa processen till? Från liksom idé till färdig låt, om du skulle ta oss igenom det. Liksom. Du säger att den här har legat någonstans i 2 år.
Ja, men om vi tar den här låten då till exempel så började det med det här riffet. Och sen...
ja, det uppkommer, du sitter vid pianot.
Ja, det började, precis. Till slut så hittade jag det riffet och tänkte, men gud, det här är riktigt bra. Jag måste kolla om det här, vad det här är för låt. Liksom. Och sen så fick jag sån grönt ljus från mina Springsteen-experter. Och,
hur långt spelar man in när man sitter där vid pianot? Det här
nej, jag spelar bara in det där riffet. Det, liksom, ja. Det var bara det.
Ja.
Jag insåg liksom att det här är ett bra anslag.
Men har du massor med sådana på telefonen då?
Ja, massor. Hundratals.
Mm.
Så ibland så måste jag sätta mig och lyssna igenom grejer efterhand.
Ja, hur döper man de filerna?
Ja, jag brukar inte döpa dem. Ibland, det här tror jag hade döpt i Springsteen faktiskt.
Ja. Mm. Springsteen frågetecken.
Ja. Så att, och ibland har jag hittat hela låtar som jag har ratat av någon anledning. Förmodligen för att jag inte var på humör, för att jag var låg eller så. Och då har jag inte riktigt omdöme att höra om någonting är riktigt bra. Då är jag så här, det här låter ju bara som allt annat jag har gjort. Du vet. Man kan bli så här självhatande. I alla fall, jag kan bli lite så trött på mig själv.
Det är kreatörens eviga vänddiagram. Du har liksom total hybris i ena cirkeln och så har du det här liksom totalt självhat i andra. Så en liten bit.
Ja, det sägs ju vara själva definitionen av en narcissist. Ja. Jag hoppas jag inte är det. I det här fallet så hade jag... Alltså det här med låtarna är ju... Det är en parallell process för att jag samlar låtfragment och sen samlar jag textfragment. Jag hade en anteckning som var Hägerstenshimlen i min telefon. Och jag kan känna så här med vissa ord och ordkombinationer. Svenskan är ju väldigt bra på det sättet att man kan sätta ihop Hägerstenshimlen. Det kan ju inte en engelsman göra. Det blir tre ord för en engelsman.
Aha.
Men det är väldigt tacksamt liksom, att man kan skapa nya ord. Så hade jag den där. Och det ordet Hägerstenshimlen, det ser inte så mycket ut för världen kanske. Men jag kände att det är någon slags laddning i det här ordet. Jag kommer från Hägersten. Jag fick massa bilder av den här bilden. Och jag kände att det här kommer bli en låt en dag. Liksom. Men jag vet inte vad den ska handla om. Jag vet inte vad det ska vara för melodi. Så hade jag en konsert i Jönköping. Fick ett sms från författaren Thomas Sjödin som hade varit på konserten. Och skrev, han bara tackade för konserten. Och så slutade han det med blod och eld, utropstecken. Thomas. Och blod och eld, det låter bekant. Så jag googlade det. Då visade det sig att det var Frälsningsarméns gamla credo. Blod och eld. Jag tyckte också, jag skrev ner det i min anteckningsbok. Och då hade jag Hägerstenshimlen på raden ovan. Så, då satte jag ihop dem. Hägerstenshimlen var blod och eld.
Men vad har du i din anteckningsbok? Är det papper eller är det telefonen?
Nej, det är telefonen.
Ja, och där har du liksom då olika coola ord.
Ja, ord som känns intressanta. Eller bara idéer till låtar. Skriv en låt om det här eller sådär. Och sen kom jag hem från turnén den våren och sen så var jag väldigt utmattad och hade en mitt i någon slags olycklig kärleksrelation och så jag började liksom jobba med den här låten. Så hela Hägerstenshimlen var blod och eld. Jag föll ner i ett kaninhål och fick se den ikväll. Och det var liksom den perioden av våren när jag egentligen bara promenerade runt i stan och typ spelade piano. Det var liksom det enda jag orkade med. Så den här låten blev liksom längre och längre och den tog mig liksom ner till något slags till någon punkt i psyket där jag inte hade varit på väldigt länge, där man alltid är 8 år gammal och utlämnad till andra människor. Så att det tog ett tag innan jag förstod vad låten handlade om. Och jag gillar att det är så med låtar, att man kan börja nysta i en bild, i någonting som man upplever har någon slags elektricitet i sig. Och så bara hittar man till slut, man litar på att den här elektriciteten, den betyder någonting. Så man börjar nysta och nysta, och till slut så öppnar sig låten. Mm. Och en låt behöver ju inte handla om en sak, den kan ju handla om flera saker. Det är en fantastisk grej med låtskriveri, att man är väldigt fri att gå mellan det politiska, det personliga, mellan dåtid och nutid och sådär. Man kan ändra från jagform till tredje person hur som helst och sådär. Allt är tillåtet.
Men är det här man menar då när man säger att låten hittade mig snarare än jag hittade låten?
Ja, det låter ju oerhört pretentiöst, men vissa låtar är det så att de liksom, det är som att de redan, som att de faller ner i knät på en, eller som Dylan sa, att man ror ut i dimman och hämtar in den. Den fanns där ute bara, den rörde sig i dimman och man måste bara åka ut och hämta hem den.
Men har det alltid varit så, eller är det någonting som kommer med nej, men vissa din höga ålder?
Nej, absolut. Jag har alltid haft låtar som har tagit 5 eller 15 minuter att göra. Som känns färdiga, man sjunger dem bara rakt ut. Och de blir ofta, det är ofta de som är de mest omtyckta låtarna faktiskt. De som har någon slags, jag vet inte vad det är, om de kommer ur något slags kollektivt undermedvetet som vi har, så att de har någonting lättfattligt över sig, någonting som många känner igen.
Men innebär det att då att du inte längre vill skriva låtar som att nu ska jag säga någonting om samtiden och sånt? För att det blir inte lika bra, så när du försöker göra något bra blir det inte lika bra som när du hittar något bra?
Men det kan vara att jag kan hitta grejer som handlar om samtiden också, det kan också komma väldigt fort, så att...
Men det lät nästan som att du liksom framförallt försöker hitta de där, låta låtarna hitta dig snarare än att säga så här, skrivmaskinen, nytt vitt papper, nu ska vi börja.
Ja, jag försöker att inte vara så rationell i arbetet utan mer intuitiv.
Mm. Ja. Hur går det för dig?
Det kan vara långa perioder när det inte alls går. Sen när man börjar en kreativ process, när man börjar så här skriva en ny platta, så är det som att det växer ut liksom antenner och att man blir känsligare för att uppfatta saker och ting som skulle kunna bli material. Mm. Jag har en kompis som har gått på Beckman, så det här vi fick lära oss på Beckman, så att idéer tar inte slut, utan kläcka 100 idéer på onsdagen så kommer jag kläcka 200 på torsdagen. Och lite så är det, att ju mer låtar du skriver, desto fler skriver du.
Liksom. Just det.
Och det fortplantar sig, och man, en låt kan också leda till en annan låt. Sådär.
Jag tänker också, jag har en bekant som är ryttare och som tävlar i stora tävlingar, och han håller på mycket med mental träning och han förbereder och gjort allting. Men sen när han kliver in och liksom det är OS-final och han ska som rida, så brukar han säga någonting i stil med att jag ger mig själv tillåtelse att lita på min intuition. Mm. Att nu kan jag inte styra upp det här mer, nu måste jag. Det låter nästan som det.
Ja, men precis. Att, och det ska inte förväxlas med slarv, utan det är många flygtimmar. Mm. Innan man kan...
Men det är exakt den här hantverksskickligheten ja. Som jag är liksom nyfiken på. För den är så svår att klä i ord, men det finns ju där. Mm. Och sen finns det ju samtidigt den här myten om det kreativa geniet. Så bara, ja, man glömmer bort att just det har krävts jättemycket övningar för att kunna göra någonting på 5 och 10 minuter.
Det går inte att förneka att de första 3 plattorna med en artist är ofta väldigt starka, för att det är första gången man berättar sin historia. Det finns en väldigt nerv i dem ofta. Det är många som lägger av efter 3 plattor som inte har något mer att säga efter det. Men jag har ju kommit in i den här fasen, jag har hållit på 20 år, att jag har fått en större hantverksskicklighet. Och den fasen är också helt fantastisk. När man känner att man kan göra saker och ting som man inte kunde göra förut. Man kanske inte har samma inre tryck. Alltså det kanske inte kommer lika mycket låtar. Men man har andra förmågor.
Du har som sagt fejat 20 år som artist. Blir man trött på sig själv?
Ja, det blir man.
Alltså trött blir också trött på din framtoning. Finns det en rädsla att bli en Lasse Lundahl eller en Lasse Berghagen eller en Måns Zelmerlöw? Alltså någon med liksom ett känt sound på något sätt. Liksom.
Inget ont om dem, men
verkligen inte.
Det du pratar om nu, det är liksom artisteriets akilleshäl verkligen. Det här, hur förnyar man sig samtidigt som man är trogen sin natur? Därför att det är någonting otroligt att ha ett sound. Att vara Lasse Berghagen och att folk hör att det är han så fort han öppnar munnen. Mm. Det är ett sånt S i rockärmen. Så det är ingenting man ska slarva bort. Och samtidigt så får man inte bli feg och inte våga testa nya saker.
För det finns någonting här, så här varumärkes tänk. Alltså, det är något väldigt skönt att man, vissa artister, det bara vet att det är de. Här kommer nästa nya låt. Ja, det är klart, tänker man när man hör den samma.
Men man hoppas ju att de inte har tänkt på sig själva som ett varumärke då. Det hade känts lite könlöst.
Ja, men deras management kanske, vi vet att det funkar. Vi gör en julskiva, vi gör liksom...
Ja, men det, du vet, där är du inne på det där. Att det, då kan det kännas ganska spekulativt och... Jag tror folk känner sånt där väldigt starkt om en artist, i alla fall i den genre som jag är, där man berättar om sig själv och så, om en artist gör det av rätt anledningar eller om det är spekulativt.
Ja, för det finns också den här mellantinget, okay, de här vet vi exakt, det är ett färdigt format, det kunde vara Disney, det ser alltid likadant, det är en franchise. Och så finns det däremellan där man behöver några igenkänningstecken, några tecken som behöver finnas, om liksom... Så bara Lali har någon slags stor ljudbild. Hon kan göra vad hon vill. Och på något sätt så känner man igen det alltid.
Hon är ett bra exempel på en person som är väldigt, har ett väldigt stort universum. Hon kan ju blanda svenska och engelska. Och, ja, hon gör väldigt mycket olika grejer och har ändå någon slags omisskännlig Lale.
Ja, och det är ju precis den där att både hitta...
Jag tror att det är ett större hot mot ett artisteri att hålla på att värna för mycket om sin särprägel än att testa nya grejer. Förstod du det där?
Ja, men...
Det lät lite krångligt. Men alltså, jag tror att... Jag tänker så här att...
Någon du som är krånglig som ska förnya det hela tiden kanske?
Ja, men alltså... Annars...
Du gör det svårt för dig?
Ja, men det, jag tror på att göra det lite svårt för sig. Jag tror att man ska alltid vara på lite för djupt vatten. Då är man rätt.
Just det. Du är lite obekväm, då blir det...
Ja, det måste vara lite utmanande. Alltså, annars, liksom för att jag har hållit på 20 år, det är klart att jag skulle kunna göra som safe plattor med bara den typ av låtar som jag vet har funkat förut. Men det skulle göra mig... Det skulle göra att jag stagnerade, tror jag, som artist.
Man skulle göra dig illa...
Jag behöver inte ens göra plattor nu. Jag kan turnera egentligen hela tiden. Utan att släppa. Det är inget. Jag har gjort alldeles för många låtar egentligen så här. Men då skulle det bara ta 5-6 år så skulle jag bli en slags nostalgiakt, alltså något som bara lever på gamla meriter.
Just det.
Och jag vill inte bli en sån artist. Jag vill inte göra det så lätt för mig.
Var det det som bidrog till att du nu ställde gitarren och började skriva på piano?
Ja, för att det blir andra typer av låtar när jag skriver på piano. Trots att jag inte alls är lika bra på piano som på gitarr.
Men du har ändå tvingat dig själv att fortsätta med svenska. Du har inte så tänkt att det ska bli, nu ska jag göra på engelska, nu ska jag göra något annat. För det är ett annat sätt att gå och försöka förnya sig som artist. Att man går från det ena språket till det andra.
Mm. Nej, jag har känt mig väldigt djupt rotad i det svenska. Och även i, liksom, i Sverige som land.
Har det alltid varit så? Eller?
Ja, det har alltid varit så.
Du har inga pinsamma första demos på engelska? Liksom.
Ja, och jag har några försök på engelska. Men...
De får aldrig komma ut i ljuset.
Det hade känts lite löjligt att sjunga om Hägersten liksom, på engelska.
Men skriva för sig själv, skriva för andra, är det också ett sätt att förnya sig?
Mm, absolut. Att skriva för andra är väldigt utvecklande. För att jag har skrivit en del till exempel för Freddy Wadling, som var en väldigt speciell karaktär. Och jag kunde ju skriva en viss typ av texter till honom som jag inte kunde skriva till mig själv. För han kunde bära upp dem. Det var samma sak med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. De är en typ av sångare som kan ta en viss... kan ta liksom en viss svulstighet i munnen. Och det funkar.
Kan du ge exempel på det?
Ja, men jag hade skrev en låt till Freddy Wadling, till en av hans sista skivor, som heter Bär ut mig kära Jesus, som handlar om att dö. Och jag såg liksom den här bilden framför mig av den här taniga Jesusgestalten som bär ut den väldiga Freddy, som är lite full, ja. Efter en fest. Den texten hade jag aldrig skrivit till mig själv.
Måste man hitta en annan... Måste man hitta den artistens språk då på något sätt?
Det är det som är utmaningen, att man måste... Jag översatte Billy Joel-låtar till Helene Sjöholm, en hel skiva. Och Billy Joel är liksom en 65-70-årig man från Brooklyn. Hans referensvärld skiljer sig enormt från Helene Sjöholm från Sundsvall. Och jag var tvungen att liksom... göra om det så att det funkade i hennes mun. Och det är ju otroligt spännande och utmanande. Och läskigt då när man skickar över översättningarna till New York och ska få dem godkända, som jag hade tagit med såna friheter.
Just det. Men då, att du gör det svårt för dig själv, det skapar ändå någon slags trygghet, låter det som. För det kan jag tänka, alltså, som när man ska skriva någonting. Jag gick så här kreativ skrivarkurs på Stanford här om året. Man ska skriva en eller två noveller i veckan och så ska man göra någonting annat. Man hinner inte tänka, och nu måste jag låta som Hemingway, nu måste jag låta som vem det nu var den här veckan. Liksom. Mm. Det var någonting utmattande, men också någonting befriande i det. Är det också samma när man översätter någon annan på det sättet?
För mig är översättningarna lite mer att gå till jobbet, sätta sig vid skrivbordet och lösa korsordet, så att säga. Jag går inte och känner efter så himla mycket, utan jag försöker bara lösa problemet.
Så här lång
är meningen. Det ska, ja, liksom, jag ska behålla den här rytmen. Men, och givetvis vill jag ju att det ska vara en bra text som känns. Liksom. Men det är en helt annan grej än mitt eget låtskriveri.
Men hur hittar man den där? Är det mycket att söka i synonymer i Word och sånt? Hitta?
Ja, synonym, absolut. Det måste man göra.
Synonym och lista är din grej.
Svenska är ett ganska fattigt språk. Alltså. Om man jämför med engelska har ju enormt många fler ord.
Men gör det vårt språk fattigare eller bara att vi är så himla imponerande? Imponerade av allting som är på engelska?
Ja, men alltså, hur många gånger har man inte suttit och försökt rimma på natt? Liksom? Det är lätt att det blir
katt och hatt.
Ja, det blir katt och hatt. Och det är inte så många gånger som de orden funkar i sammanhanget. Så att, nej, jag tycker nog att det är ett ganska litet, tajt språkområde. Men det är ju, jag älskar det ju lika fullt. Det är ju det språket som jag uttrycker mig på.
Just det. Så går du och funderar på en hel dag över, eller flera dagar över, vad som istället för katt och hatt.
Ja, men alltså, det blir faktiskt så när man har skrivit väldigt många låtar att man känner sig lite inträngd i att, ah, gud.
Jag blir så imponerad av den här typen av rim, eller vad det heter, när liksom rimmet kommer i hälften av ett ord.
Och inrim.
Ja, inrim heter det. Ja, det är så himla snyggt. Liksom.
Det är snyggt.
För det bara känns som att det bara följer ut och sen ja, det råkar rimma, så går vi vidare på något sätt. Liksom.
Ja.
Men är du bra på det, eller är det liksom...
Inte Povel Ramel bra.
Nej, inte Povel Ramel bra. Men du har ju också skrivit utan musik när du gav ut ditt nionde album, Mörkrets hastighet, så kommer bokförlaget Bonnier ut och gav ut Gå rakt fram och över husen, så var det urvald dina sångtexter. Vad hände med texterna när de trycktes ljudlöst? När du såg dem där på sidan?
Ja, det är som sagt ett urval, så jag gjorde också ett urval av grejer som jag tyckte höll för att läsa. Så. Jaja. Jag har ju också texter som bara är så här, jag fick aldrig dig, jag fick aldrig dig, jag fick aldrig dig, jag fick aldrig dig. Och det kanske inte är så kul att läsa i en bok. Liksom. Så att, jag tryckte väl de texterna som jag tyckte...
Men när det väl kommer, för när man ger ut en bok så blir det ju, det är någonting med relationen till en själv som förändras. För att, oj, det finns på riktigt.
Mm. Nej, jag vet inte. Det var ju lite läskigt att ge ut dem sådär, för de är gjorda för att sjungas. De är gjorda med musik. Så det är inte, de är egentligen inte gjorda på det där sättet. Men det, ja, de Bonniers frågade om jag ville ge ut texterna och sen en annan större bok med mina artiklar då, som jag skrev, intervjuer som jag gjort genom tre decennier. Och vem kan tacka nej till det? Liksom.
Det här albumet är ju färdigt, eller på väg att bli färdigt i alla fall.
Väg.
Hur är den processen? När vet man när man ska släppa? Eller när vet du vad du ska släppa?
Nej, men jag gillar ju albumet fortfarande. Jag tänker väldigt mycket i helhet och så. Så att jag tänker ganska mycket i att det ska vara 10-12 låtar och att de ska funka ihop. Att det ska vara en bra variation. Och när jag känner att jag har den kombinationen låtar och att jag har 3-4 singlar, Då
tömmer vi och så skickar vi ut det på marknaden och sen nästa.
Ja, precis. Alltså, har vi jobbat lite annorlunda den här gången att vi har släppt... Jag menar, alltså, nu har vi släppt en låt som är 6 och 10 lång eller något sånt där. Och det är klart att inte den kommer spelas på radio. Men det är inte meningen heller, utan den är släppt för att säga liksom, nu kommer det nya grejer och det här... Vi startar med den här låten.
Inledningsackord.
Ja, och det är en kul grej med den digitala världen som är nu med streaming och så, att låtar ändå sprids så att folk lyssnar kanske mindre på radio, mer på spellister. Så att en sån lång låt kan ändå få liksom spridning och streams. Och sen ska vi fortsätta släppa 3 låtar nu under våren och sen så kommer albumet först i höst. Så att vi kör liksom en halvårscykel nu.
Men så det är lite, om man försläppte sånt som skulle bli singlar och hittiga grejer, så kan du mer släppa som, okej, här kommer ett urval.
Mm.
Här är 4 spretiga grejer som vittnar om ett album.
Så kan man tänka, ja.
Och det liksom skiljer sig då naturligtvis mycket från förr, när man mer ville få plays, eller vad det heter på radio.
Ja, precis.
Har streamingen på ett annat sätt förändrat ditt sätt som ditt hantverk?
Ja, men det tror jag. Jag försöker att liksom omfamna förändringar som kommer, och jag tycker att sättet, jag tror att jag har blivit noggrannare med soundet på grejer. Det här, det som människor uppfattar intuitivt bara när de sätter på en sak. För att nu sitter man ju och klickar väldigt mycket mellan låtar. Och soundet, hur det känns när du slår på, hur det låter, hur det är mixat liksom. Det är det som pratar till folks mage. Så det är det du känner. Jag är helt övertygad om att en Billie Eilish eller något sånt här, att det är väldigt mycket soundet som är dragningskraften. Att folk känner liksom att det här känns fräscht och modernt. Och så jag har blivit noggrannare med hur vi mixar. Vi mixar under mycket längre tid. Jag är mycket noggrannare med min sång. Att den liksom är jävligt bra och liksom inte så här falsk och liksom, utan att den är, nej men alltså jag är nog mer liksom påverkad av Miriam Bryant liksom än vad jag är av Bob Dylan idag. Mm. På det sättet.
Men är det också för att du kan göra det nu när du gör dina egna låtar och du finansierar din egen inspelning och sen är det färdigt på något sätt, du har mer kontroll? Innan stod det någon kille och knackade på dörren och sa ni måste ut här för att studion kostar 2000 timmar.
Ja, men tekniken var ju mycket dyrare förut, och det gjorde ju att man hade ungefär en dag på sig att mixa en låt. Liksom man hyrde en dyr studio och en dyr tekniker, så mixade man låten på en dag. Nu jobbar vi liksom flera veckor med en låt.
Men vet man då om man är färdig? För man kan pilla hur länge man
är. Ja, men det måste man lära sig och höra.
Liksom. Det är också skickligheten, hantverkskickligheten.
Ja, men det tycker jag. Men det tycker jag inte är så himla svårt.
Men är det då att de första 30 sekunderna vi återvänder till soundet, de första 30 sekunderna måste i sin tur vara säga någonting om helheten? När vi gör poddar så är det ju första 30 till 60. Måste ju förklara för dig, varför ska du fortsätta lyssna?
Ja, ja men visst. Sen är det härligt att, jag menar, som låt klimatet har utvecklats nu så är låtarna kortare och kortare, de är så 2:30, och jag har ju vissa låtar som är det också, men därför känns det också roligt att släppa en låt som är 6:10, som har ett intro, för det första som du säger, som är aslångt, där det inte händer så mycket, men jag hoppas ju att det är någonting i det där introt som gör att man bara ändå lyssnar till och blir nyfiken på vad som ska komma.
Ja, absolut.
Så att jag tänker nog jättemycket
på det. Och innan 30 kommer den här stora klangen och sen bär det ganska länge.
Just det.
Och sen två tvära kast. Liksom.
Precis.
Det är lite som man tänker man ska göra podd-dokumentär, då måste det liksom hända någonting. Man brukar säga mellan var 60 till 90 sekund måste någonting hända. Det måste komma ett nytt ljud eller någon ny röst eller någon typ grej liksom, för att man överhuvudtaget ska ta sig framåt. Liksom.
Precis. Ja, men mycket, så där tänker vi också mycket. Och sen att man inte överlastar då. Max Martin är väldigt inne på det där att man ska liksom bara etablera ett nytt instrument i taget, så att det inte ska bli för överlastat, att man bara pang säger det, så är det 10 instrument. Mm. Och det blir en viss tydlighet av det.
Vilka låtskrivare har inspirerat dig mest så hantverksmässigt?
Alltså det är så många, det är liksom, vi har ju pratat om Dylan och den genren, men även nu på senare år så tycker jag har varit mest inspirerad av amerikansk R&B som Frank Ocean och Sessa, och det är någon slags ny, det är en härlig tid nu tycker jag när folk gör väldigt, känns väldigt fria, lite som när Stevie Wonder gjorde liksom Songs in the Key of Life på 70-talet, att det och bara gjorde 7-8 minuters låtar och liksom gjorde en dubbelplatta och gjorde vad fan han ville. Så känns det lite nu att Kanye West och de här, de liksom, det är ganska fritt och genreöverskridande. Det där försöker jag bejaka.
Mer glädje.
Ja, mer frihet, mindre ängslighet i liksom, och mindre så här kommersiellt tänk liksom, kommersiellt på det där tråkiga sättet att att man gör, och det är ju väldigt mycket ganska avancerade grejer som når väldigt många idag. Bon Iver tycker jag är bland det mest fantastiska som har kommit ur min genre de senaste åren, som är väldigt experimentellt. Han har inte enda hit. Det är Bon Iver som projekt som är hitten. Han säljer ut Globen när han kommer till Stockholm.
Precis, man prenumererar på honom och ständiga nya releaser på samma sätt som man prenumererar på Spotify nästan.
Mm.
Hur upptäcker du ny musik förresten?
Genom Spotifys algoritmer ganska mycket och genom vissa vänner och samarbetspartner som vi där vi skickar saker och ting mellan varandra som vi tycker är spännande.
Har ni så här WhatsApp-grupper med här är nya grejer?
Nej, inte riktigt så organiserat, men jag tycker faktiskt att Spotifys algoritmer är ganska imponerande. Jag har hittat mycket bra musik där när jag bara låter den associera vidare. Sådär att,
lyssnar du mycket på din egen genre?
Mindre och mindre faktiskt.
Ja. Mm. Det är också fria, att vara friare. Eller, eller för att du inte vill låta som alla andra kanske?
Jag vet inte, bara att jag vill känna nya saker.
Mm. Coolt, tack snälla.
Tack.
Jag är alltid väldigt förtjust i att tala om hantverksskicklighet med olika kreativa människor. Och det här samtalet med Thomas Andersson Vi var ju inget undantag. Leta förresten nu upp låten Jag var ett konstigt barn och lyssna på den i sin helhet. Har du fler Thomas Andersson Vi fans i din bekantskapskrets? Ja, men tipsa dem då om det här avsnittet genom att klicka på dela-knappen i poddappen. Det är faktiskt så som de flesta hittat den här podden, genom rekommendation från polare. Med detta sätter vi punkt för idag. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti, tekniker Matti Palm. Jag heter Per Granqvist och podden görs av Vad vi vet. Du hittar oss på Instagram, Vad vi vet, eller på vadvivet.se där du hittar massor av faktabaserade förklaringar av aktuella händelser. Tack för att du har lyssnat ända hit. Vi hörs snart igen.